Välkomna till Motgångspodden avsnitt 4. Dagens gäst är Thomas Gabinus. Hej och välkomna till Motgångspodden avsnitt nummer 4. Och hej Hanna och hej Jonas.
Hej.
Hej.
Och speciellt hej till Hanna eftersom du är tillbaka. Du var ju inte med i avsnitt 3 för du var i Indien och vi är jättenyfikna på varför då.
Ja men precis, ja, det känns som en evighet sen nu, men jag var där tillsammans med en organisation som heter Pratam Sweden som jobbar med utbildningsfrågor och så i Indien, så att det var en, jag åkte dit som privatperson dock, så det kan jag säga en del om lite också varför vi gör den här podden, att jag brukar dela upp att vissa saker gör jag bara för att det är kul, man vill äta gott eller uppleva kultur, och sen så brukar jag även privat åka på studieresor och grejer där jag lär mig mycket. Så vi var där och gjorde uppföljningsarbete, intervjuade lärare och skolelever som är en del av deras program då. Ja, så det var fullspäckade 2 veckor och resa runt nästan land och rike kändes det som i Indien. Vi var i ganska många olika delstater då.
Du var där och vilade upp dig genom att jobba lite då?
Precis, och bredda sina vyer, göra någonting som känns meningsfullt och lära sig mer. Jag tycker Pratam, ska inte göra reklam här, men väldigt intressant approach om man tänker att vi alla är i innovativa miljöer och det är inte alltid så att civilsamhället och biståndsorganisationer och liknande är förknippade med det. Men Prattams approach är väldigt intressant, just att man inte bygger skolor och så, utan man har någonting som heter teaching at the right level, där man fokuserar väldigt mycket på hur lär man sig. Och om vi nu ska investera i utbildning så handlar det också om att förstå hur olika individer tar till sig på bästa sätt. Särskilt då kanske i miljöer där barnen, utgångspunkten är att du kan inte ens läsa eller skriva. Hur ska du då kunna gå igenom grundskolan och förväntas kunna vissa grejer, läsa vissa böcker när du inte har baskunskaperna. Så det är mycket det man gör där och hittar olika sätt. Så ja, det var superintressant och gav mycket inspiration också.
Kul. Ja, sen har du ju bytt jobb sen sist. Men nu fick du berätta vad du gjorde i Indien, så tänkte jag, du får Jonas berätta lite, vad har du gjort sen vi såg sist? Har du investerat i några coola startups?
Vi i teamet har investerat i bolaget Modvion som gör vindkraftstorn i trä, vilket ju förhoppningsvis kommer reducera koldioxidavtrycket till negativt för vindkraftsindustrin i framtiden, så det är vi väldigt väldigt glad över. Och sen tittar vi såklart på massa spännande saker framöver.
Kul, det ska vi återkomma till kanske i kommande avsnitt. Men idag så ska vi prata med en person som heter Thomas Gabinus. Välkommen till Motgångspodden.
Tack så mycket.
Och vem är du då? Ja, du är en språkkunnig nationalekonom som idag är tech-entreprenör.
Ja, det stämmer nog ganska bra.
Hur gick det till? Du, som nationalekonom så började du din yrkesbana på Vägverket. Eftersom du var språkkunnig så skickade de dig till Bryssel. Så att du, eller du kanske åkte dit på eget bevåg och jobbade för en bransch- eller intresseorganisation som jobbar med just väginformations system, om jag fattar rätt, eller stämmer det?
Ja, det är riktigt. Väginformatik kallar man kanske det området.
Och det gjorde du så bra så kommunikationsdepartementet tyckte att vi behöver dig som sakkunnig. Så, så de satte tänderna i dig.
Ja, jag var i Stockholm ett tag.
Och det var fortfarande IT och trafik som var, eller transporter som var fokus.
Absolut.
Och efter det så tog du steget närmare det här med innovation. Närmare bestämt på Ericsson och blev chef för ett av deras innovationslabb.
Mm. Så var det. Jag bestämde mig för att byta bana lite grann. Tänkte att det här med innovationen är väldigt spännande. Och fick möjligheten, tack vare Ericsson, att komma in i det området. Så det var väldigt kul.
Och det ena ledde till det andra. Att när det blev innovation på riktigt. Framförallt när det området telematik blev riktigt hypat. Så tog du också steget och bli entreprenör. Och var med och startade och grundade ett bolag som heter Wireless Car.
Ja.
Du var också med och drog igång en intresseorganisation för vad vi skrev, Telematics Valley. Att Göteborg eller Västsverige blev inte ett Silicon Valley, men ett Telematics Valley.
Så det, vi kom till och med i Forbes på den tiden.
Men för bolag inom just telematik då?
Ja.
Och så småningom så tog du då också initiativet till att ta över ett bolag som var lite på dekis vid den tidpunkten som hette Pilot Fish.
Ja.
Och det kan vi återkomma till. Men idag då så är du vd på ett annat spännande startup i ekosystemet i Göteborg som heter Revibe.
Det är riktigt.
Så du har ju rört dig från ekonomi till innovation och teknik under din yrkeskarriär och med mycket som har varit spännande och gått bra, men när vi frågade om du ville vara med här så förstod du ju premissen att här pratar vi inte om sånt som har gått bra. Här pratar vi om det som har gått snett.
Ja, men det passar bra på mig. Jag har gjort det mesta fel. Eller gjort mycket fel. Och många fel, så att jag har mycket att dela med mig där.
Ja, Jonas, vad tycker du att vi ska fokusera på då?
Jag tror att alla är väldigt nyfikna på att höra Pilot Fish, vad är det för bolag, vad gör de, hur startade det här? För som du säger vill vi veta allt som har gått fel, men det kan ju vara väldigt bra att veta lite vad gör Pilot Fish? För det kanske inte alla har hört talas om, tror jag, vad Pilot Fish är. Så Thomas, du får jättegärna beskriva lite, vad gör egentligen Pilot Fish? Hur började det här?
Ja, nu jobbar jag inte där längre, men jag kan ju beskriva vad de håller på med. Och de jobbar ju då inom en nisch som är kollektivtrafiken och levererar IT-system då till kollektivtrafiken. Och det är både till bussar och spårvagnar och tåg. Och det de levererar, det är i botten en kommunikationsgateway som sköter själva kommunikationen till och från fordonet. Och på det så har bolaget lagt ett antal olika tjänster, varav EcoDriving är en av de främsta tjänsterna, men de har också andra tjänster som övervakning av motorn och ett antal olika tjänster som ligger ovanpå det då. Och de är aktiva internationellt, de finns i Göteborg, de är huvudkontoret där och ägs av ett bolag som heter Voit, ett tyst bolag. Och har då Keolis, Veolia, han kunder, Oslo Spårvägar, Västtrafik och många av kollektivtrafikoperatörerna i Sverige.
För gemene man som lyssnar på det här, bara finns det något konkret exempel på hur man då som resenär på olika sätt har påverkats av det som Pilot Fish levererar?
Ja, det finns lite olika sätt då. Dels så sköter vi kommunikationssystemet då som hanterar biljetter. Så att när man går in i en kollektivtrafikfordon här i Göteborg då, så blippar man ju det. Och då går den kommunikationen genom det nätverket som Pilot Fish tillhandahåller. Och det kanske inte syns så mycket, det är ju väldigt tekniskt. Men den mest påverkande tjänsten är en EcoDriving-tjänst. Som vi började utveckla för minst 10 år sedan då. Det handlar ju om att man lär förarna att köra på ett mjukare och bättre sätt. Och det har jag varit med och utbildat på och varit med och utvecklat då för Pilotfish. Och det är någonting som på riktigt påverkar hur passagerarna upplever transporten. Man kan ju vara mer eller mindre rädd med vissa förare. Men många är väldigt duktiga å andra sidan, så att det är inte så. Men genom att ha ett system som premierar bra körning, ekonomisk körning, men framförallt en mjuk körning, så både skonar man fordonet och passagerare, och det blir en lugnare färd då. Så det har en riktig påverkan.
Jättespännande, så det är helt enkelt IoT-lösningar för en bättre, mer välfungerande lokaltrafik kan man säga.
Det kan man säga.
Ja, men vad spännande. Då tycker jag vi går vidare, eller vad säger du, Hanna?
Ja, men nu är det väl dags att börja gräva lite de här motgångarna, men kanske framförallt ta oss igenom lite från ditt perspektiv hur resan med Pilotfish har varit för din del. Hur 14 år, lång tid. Hur började allt och vad är några av de här motgångarna som du personligen har upplevt under den här tiden?
Ja, jag har försökt rannsaka mig själv och också vad som kan vara intressant. Det finns ju väldigt många aspekter på detta med misslyckande och vad man har varit med om under starten. Men det är klart att vi, när vi tog över bolaget då från Volvo, och Håkan sa att det var lite på dekisen, och det var så att 2002 så var det ju en IT-kris i Sverige som många av er kommer ihåg, och då spenderade bolaget väldigt mycket pengar och det tjänade inga pengar egentligen, så att de tyckte att de ville stänga det, och då föreslog vi att vi skulle ta över det, jag och två stycken personer. Så det gjorde vi, Erik och Mattias och jag, och tog över bolaget och fick ta över det då, och då fick vi med oss i allt väsentligt två avtal då. Ett var att det var utvecklat ett carsharing-system, ett bokningssystem. Som många av er vet vad det är, och det är Sunfleet då. Nu är det ju kanske ett Volvo carsharing eller något liknande då, som vi hade byggt, eller bolaget hade byggt innan jag kom in. Och sen så fick vi ett avtal med Volvo Penta där vi utvecklade ett system för att övervaka båtar, och det var egentligen i den basen som bolaget hade startats. Men det tog inte mer än typ 5-6 månader så ryckte Volvo bort kontraktet från oss då och flyttade över det till sig själva. Och det var lite ironiskt, därför jag hade ju varit med och startat upp Wireless Car, så det flyttades över då till Wireless Car. Många historier runt det. Men det slutade i alla fall med att vi satt där utan med personal, utan kontrakt, och funderade på vad vi skulle göra. Och insåg jag att väggen kom närmare och närmare. Och då ringde vi runt till våra vänner eller alla som vi kände i hela Göteborg. Och så fick vi hugg så småningom av en privatperson som investerade i oss som personer då. Och var med oss sen hela vägen till vi sålde bolaget.
En fråga, är det inte här liksom när ni bestämde för att ni skulle ta över Pilotfish, vad var det egentligen som gjorde att ni tyckte att det här var det avtalet med Volvo, eller vad var det som var?
Nej, alltså vi tyckte ju att det var, vi kände ju till, jag hade varit med och initierat bolaget en gång i tiden bakom det också då, så jag kände ju till vad bolaget innehöll teknikmässigt. Och tyckte att det var ganska, jag tyckte det var väldigt bra timing då, 2002 med telematik, början på det området, koppla upp saker. Det hade gjort väldigt många olika projekt då, mot Maersk och mot Atlas Copco och det ena och andra. Det fanns väldigt mycket teknik helt enkelt som jag trodde att jag och mina vänner skulle klara av att paketera om och göra lönsamt då. Vi trodde att tiden var mogen. Kan man nog säga.
Teknik med mycket potential, och precis, ni såg inte så, här kommer det vara 7 svåra år av motgångar.
Nej, vi insåg nog inte riktigt vad vi hoppade in i, alltså det var ju lite gröna där, så att vi hoppade in i detta med glada, entusiastiska, och insåg efter 6 månader att det här går ju åt helvete.
Så att, aj.
Ja, så då fick vi ta in pengar, och då spädde vi ut oss första gången ganska ordentligt, och det fortsatte vi med sen när vi fortsatte att göra misstag Så det var bara början av en lång radda med felaktiga saker då, kan man säga. Men vi lyckades ta oss igenom den här motgången som vi... Det var nästan egentligen lite värre, för det var en rolig historia där var ju att... när den här tekniken då som vi hade utvecklat och som Volvo Penta tyckte var väldigt bra, den fick ju flyttas över till Wallis Car, då lät vi två stycken av våra medarbetare hjälpa till att flytta över den här teknologin. Och det tog ju inte 2 sekunder förrän Wallis Car hade rekryterat de här 2 personerna.
Schysst.
Och tyckte det var schysst och tyckte det var okej. Så det var väl inte så imponerande av vare sig Volvo eller de som var inblandade då. Men det är ju liksom water under bridge, och säga. Det glömde. Men hur som helst, där satt vi utan, eller med lite mindre personal i alla fall. Och ekonomiska svårigheter.
Ni slapp ju lönekostnaden för dem.
Ja, precis.
Ja, precis.
Vi, det var faktiskt de enda som drog in pengar just då. Så att det var inte så jätteimponerade av det heller. Så det var en, men vi lyckades, så vi lyckades egentligen överleva detta tack vare att vi tog oss samman och försökte få in få in pengar då. Det vi inte tänkte på riktigt, det var ju vilka typ av pengar vi skulle ta in. Det hann vi inte riktigt tänka på, utan vi tog in de som fanns. Och det fick ju konsekvenser senare för oss, kan man säga.
Vad var det ni tog in för pengar? För det är ju väldigt spännande just med folk som tittar på finansiering.
Ja, det var en investerare, en smart person som investerade i bolag.
En ängel alltså, det var en ängel.
Ja. Som hade gjort andra bra affärer. Men det var ju inte en person som kunde våra saker, kan man väl säga. Utan det var en ängel som hade intresse av att få utveckling på sitt kapital.
Ja.
Och har det påverkat, nu hoppar jag lite framåt här, men just den där frågan är ju så intressant när man pratar om kapital och vi måste hitta, att det ganska länge har varit att, vad ska man säga, kan jag tycka att entreprenörer kanske ibland, man blir så glad över att det är intresse hos VC-bolag eller änglar och liknande. Och det har ju varit en verkligen high season väldigt lång tid. Nu börjar det ju mattas av. Men just det här, hur påverkar det er senare i att fundera kring vad bidrar den här finansieringen med, att säga nej till investerare? Vilken impact fick det här att den här ängen kanske inte var så införstådd i er affär, så att säga, eller ert område?
Ja, alltså det är ju en aspekt, va? Men nu är det här en väldigt smart person som kunde bidra på andra sätt då, genom affärsmässighet och så. Så att jag tycker egentligen inte att den aspekten är så intressant, men det som jag tycker jag har lärt mig av det är att man inte ska sätta sig i en situation när man är beroende av en investerare. Det är någonting som jag har lärt mig, att det är väldigt dåligt helt enkelt. Och det har jag fått lida för i många år. Det beror inte på den personen, jag ska inte klanka ner på honom. Det är inte det handlar om egentligen, utan det handlar om att man kommer in i en väldigt olycklig situation. Där man blir beroende. Och den situationen sitter jag inte i idag och kommer inte sitta i framtiden heller.
Så man behöver tänka verkligen när man tar in kanske de här kapitalen i början. Vad är det för typ av kapital jag tar in? Varför tar jag in det och vad kommer det att...
Vad får det för konsekvenser och vad får det för konsekvenser om man går 2 steg framåt då?
Ja.
Det får konsekvenser.
Vi kanske kommer tillbaka till det, ja. Men här pengarna löste ju det likviditetsproblemet.
Det löste rätt mycket då, och de åren där var, då tog vi fram en affärsplan och hade en ganska tydlig idé, och jag var drivande i att ta fram den här affärsplanen som handlade om att vi hade en idé om att vi skulle ha licensiering till ett moderbolag. Och sen så skulle vi ha dotterbolag som bearbetade marknaden med den kärnteknologin som vi hade, som vi satt på då. Vi insåg ju att telematik, alltså att vi kommer att koppla upp allting i världen Det insåg vi redan då. Eller det hade man ju insett. Alla hade gjort det egentligen då. Och vi hade en sån teknologi som kärnteknologi egentligen som skulle kunna användas i många olika områden. Och då tog vi fram en affärsplan som gjorde att vi startade upp lite olika dotterbolag, och framförallt så gjorde vi en slags solros då, kan man säga, med kärnan i mitten där som skulle födas med pengarna som kom in från de här dotterbolagen. Och sen så exekverade vi på den planen då. Och vi byggde, bara som exempel då, så bolaget startade ju det här med båtar, övervaka båtar. Så vi hade ett båtövervakningsbolag. Seakey i början hette Seapod sen. Vi byggde en hel affärsområde mot laddstolpar. Där vi hittade en kund i England.
Det var ganska tidigt för laddstolpar ändå.
Ja, det var lite senare detta. Men det var alldeles för tidigt. Det var alldeles för tidigt. Ja. Men det var en kille.
Det är helt okej att svära i den här podden.
Ja, det. Okay. Ja, det, nej, men det var väldigt mycket för tidigt. Ja. Va? Det var, var det ju carsharing som vi anställde en vd i. Från Sandflit. Plockade in och hade en idé om att den ska ju växa. Och sen så hade vi ju då kollektivtrafikområden som jag höll på med på den tiden. Men jag var inte vd då. Så vi hade ett antal sådana här områden. Satsade på dem stenhårt. Och pengarna rann ju ut igen då. I olika områden. Och vad jag inte hade insett då. Eller vad vi inte hade insett egentligen. Det var ju hur mycket det kostar. Och hur svårt det är att bygga ett företag överhuvudtaget. Och hur svårt det är i respektive nisch. Även om man är väldigt duktig och har en bra teknologi, så kräver varje företag ett väldigt fokus. Och det hade vi inte riktigt insett vad konsekvenserna blev av det. För det slutade också i en krasch då, kan man säga. Nästa krasch. Och då blir det ju ytterligare en likviditetskris. Och,
så det du säger är att ni spretade ut i en massa olika roliga applikationer av den här teknologin.
Ja.
Så det blev lite för mycket olika och... Och så tog pengarna slut i princip.
Det kan man säga. Och misslyckades vi då i de här områdena. Tack vare att vi inte hade den fokusen. Utan vi tog in människor som skulle driva de olika områdena. Vi drev några av dem då. Men ja, det är så pass svårt tycker vi är då. Alltså min uppfattning är att det är så pass svårt att dra igång ett företag. Och bli ledande i en sektor. Så att man kan inte tro att andra gör det åt en hur som helst. Utan då måste man ha ordentlig finansiering för att bygga det. Och det fanns ju en jättestor naivitet hos mig själv då om hur mycket det kostar och hur mycket jobb det är med att bygga den här produkten och det varumärket som krävs emot respektive område. Så det var ju ett stort misslyckande, kan man säga, där vi till och med fick sitta ett av de här bolagen i konkurs.
Okej, så ni hade också, det var flera olika underbolag?
Ja, precis. Vissa av dem var bolagiserade och andra var inte bolagiserade. Okay. Det hade kommit olika långt med olika områden, kan man säga.
Ja. Men ni hade fortfarande investerarnas förtroende, för ni löste likviditetskrisen en gång till, eller?
Ja, det gjorde vi. Vi lyckades lösa det en gång till. Och bland annat så löste det genom att vi fick ringa kunderna. Alltså då var det lite kaos, så att då ringde jag bland annat en kille på Assa Abloy, Mikkelsen, och han gav oss ett ganska stort uppdrag då, så det blev ju konsultbolag mer eller mindre, och fick liksom lösa det på det sättet, plus att existerande ägare fick skjuta till mera pengar. Ja, så det var. Men då började det ju gå upp för oss att vi får nog ha ordentlig fokus i det här bolaget då. Den poletten hade börjat falla ner då, åtminstone hos mig då, tyckte jag.
Nu var ju det här ett tag sedan, Thomas, men jag tänkte att eftersom den här podden ändå är till för alla som är intresserade och man kanske kan känna igen sig, jag känner igen mig absolut, även om vi inte pratar den skalan tagligen i det bolaget jag var tidigare. Hur hanterar ni det här som team? Vad hände i teamet? Vad hände i dig? För det är en sak att man sen löste sig eller ni gick vidare och så. Men
nej, just... man kan säga att det blev en... vi var ju tre i kärntruppen då. Och den första personen avskilde vi från bolaget. den brutala vägen. Och det är ingenting jag är stolt över, men det var någonting som vi ansåg vara nödvändigt. För att vi fick inte fokus annars. Och sen så småningom så kan man säga att det eskalerade en konflikt mellan mig och den andra delägaren. Där jag inte upplevde att, från min sida då, att det fanns ett fokus fortfarande i bolaget. Jag var väl helt övertygad om att vi måste ju välja något område och gå ner i det och bli väldigt bra i det området. Och det var min övertygelse. Då hade vi olika övertygelser om vilket område det var som var bäst för framtiden. Och det vi hade då, det var kollektivtrafikområdet där vi hade gått från klarhet till klarhet, tyckte jag då. Och sen så hade vi carsharing kvar, och där den andra personen hade en väldigt stark övertygelse om att det var framtiden för bolaget. Och det var inte en konflikt som vi kunde lösa tyvärr, utan på sätt och vis så var det, alltså det var en intellektuell konflikt, det var inte en konflikt mellan oss personlighetsmässigt eller så, utan det var egentligen att vi hade väldigt olika åsikter om vad det var som var rätt framtid för bolaget. Så det resulterade i att vi fick, ja, först så tog jag över som vd och sen så delade vi bolagen då. Eller delade bolaget Pilotfish.
Var det här någonting som ni själva i er krets liksom till slut bara kom till ett beslut? Eller tog du till exempel, bollade du det här med extern? Eller, för det kan ju vara sådana svåra vägval.
Ja, alltså vi bollade nog, då var det ju två personer som var ledande i bolaget. Det var jag och den andra då. Och vi bollade ju var och en på varsin kant. Och med styrelse, vi hade två stycken externa inne i styrelsen som vi upprepade gånger tog upp den här problematiken med. Så det var många inblandade och huvudägarna. Så jag menar, det fanns, alla var helt medvetna om att det fanns den här åsiktsskiljaktigheten och att man var tvungen att lösa det. Och det var styrelsen egentligen som tog beslutet om att nej, nu får det vara nog, nu bryter vi så här det då. Så det gjorde en utdelning till ägarna i det här fallet och delade ut bolaget då, till de alla ägarna. Så flyttade vi över.
Hur upplever du just vikten av styrelsen i ett bolag i en sån här situation?
Ja, alltså min uppfattning om en styrelse är att de ska tillsätta en vd. Och att de ska, det är deras främsta uppgift är att tillsätta vdn och stötta vdn i det. Så jag hade ju tyckt att det var bättre om vdn skötte det då. Det säger jag skötte det. Men nu valde de att sköta den. Och det var jag inte så där. Alltså jag trodde någon var nöjd med detta. Ingen var nöjd med det. Och det så är det väl ofta i sådana här situationer. Att det inte är någon som blir nöjd. Så jag vet inte vad man ska säga om det. Det löste situationen oavsett. Så att sen kanske inte löste det på det sättet som jag tyckte var rätt då. Men så är det ju här i världen.
Men det här innebar ju då att Pilotfish blev ett fokuserat bolag på kollektivtrafik.
Det blev det.
Och då fick du köra på en liten övertygelse. Och vad innebar det? Hur?
Ja, jag fick köra på min övertygelse utan pengar. Men det var ju, tog ett tag att bygga upp den kassan igen. Nej, men det blev ganska bra då. Vi gick från, fortsatte att gå från klarhet till klarhet. Tog fler och fler kontrakt inom kollektivtrafikområdet. Och etablerade varumärket ordentligt i både EU och i Sverige. Vi startade en intresse, eller var med och startade en intresseorganisation som heter IT4PT, ITXPT, som är en väldigt stor organisation idag, har 150 medlemmar. Och jag tog på mig ett arbete med att internationalisera bolaget. Jag talar, som Håkan sa, några språk, så jag tyckte att det var naturligt att jag både visste vad som skulle säljas och hur vi skulle sälja internationellt. Och då, det gick väldigt bra det här resan. Jag, eller vi lyckades tillsammans med det enormt duktiga teamet på Pilotfish. Under 3 månader jobbade vi med 2 stycken stora offerter. En mot Deutsche Bahn och en mot Keolis i Frankrike. Så när jag var på semester i Frankrike. Samma vecka så fick jag besked om att vi hade vunnit bägge de här två kontrakten samtidigt. Och det ena, när vi förhandlade det på Deutsche Bahn, så låg det ju på strax under 100 miljoner. Och det andra var något liknande, fast jag har inte uppdelat så i rena pengar och snabb installation. Så det var väldigt, väldigt stora och viktiga kontrakt som vi vann baserat på att vi tyckte att vi hade gjort rätt då. Men ingenting håller för evigt, eller hur?
Ja, men nu måste ju, det här är ju en blivande unicorn, eller hur?
Ja, vi trodde ju då att nu är vi hemma och hade en bra styrelse, tyckte jag också, fokus på området och väldigt bra besättning, eller vad ska man kalla det för, alla teammedlemmarna. Så glada i hågen tog vi på oss bägge de här två kontrakten. Och det var nog det ett av de absolut sämsta besluten som jag har varit med och tagit. Jag var med och tog det beslutet. Men det slutade, jag vill säga att det tog väldigt lång tid, väldigt utdraget. Men det var en väldigt, väldigt svår process att klara av att leverera så stora projekt med divergerande requirements, så säger man. Ja, lista, kravlistor. Mycket, mycket svårt. Och mycket svår utrullning i Tyskland. 3500 bussar skulle installeras på under ett år. Och hantera ju tyska installatörer, hantera utrullning på typ 70-80 depåer, hantera facken i Frankrike, hantera liksom utbildningen av alla förarna. Förutom all teknik som skulle byggas då. Och sen dessutom klara av med vänstra handen och hantera Keolis då i Frankrike, som blir mer och mer irriterade. Och existerande kunder i Sverige, 20 kunder som har sina egna krav.
Vi ska ju inte bara vältra oss i motgångar, även om du väldigt frikostigt delar med dig av olika saker som du har varit med på under din långa resa. Men jag tänker att det hade också varit väldigt intressant att förstå det här glad i hågen som du berättar, att man kan få otroliga kontrakt som man kanske förstår, det här kan förändra allt. Så här i efterhand när du har analyserat, för det gissar att du kanske har gjort några gånger, vad finns det några konkreta saker du tänker så här hade Thomas idag hade tänkt så här annorlunda kring de här sakerna när ni stod inför den här situationen?
Ja, idag så hade jag inte tagit på mig två stycken jättestora kontrakt och samtidigt. Det är ju en aspekt, va? Men sen så också när man bygger bolaget så, alltså det är extremt komplext inom kollektivtrafikområdet först och främst. Så det är offentliga upphandlingar till stor del, och de kravspecarna som kommer från de olika aktörerna kan man i vissa fall påverka lite grann, men i andra fall inte påverka överhuvudtaget. Och det betyder att de lösningar som man bygger blir divergerande automatiskt, och det är väldigt olyckligt i IT-området eftersom, som ni vet, alltså divergerande krav gör att det blir väldigt stora plattformar och väldigt svårhanterliga IT-system då. Så att jag vet inte exakt hur vi hade kunnat göra, men vi hade kunnat vara mer noga med plattformstänkandet i byggandet av bolaget än vad vi var. Och att göra regelbundna omstarts i teknik och mera strategidiskussioner i teknikgänget.
Tror du att du hade kunnat till exempel tacka nej till ett av kontrakten?
Ja, det hade jag gjort nu. Men, ja. Och faktum är att jag sitter i en liknande situation idag där vi har en väldigt stor aktör i Västsverige som gör runda kulor. Som frågar oss om att vi ska jobba för dem. Men som vi har tackat nej till just nu för tillfället i alla fall.
Ja, men då har du omsatt den här erfarenheten. Och jag kan bara instämma. Jag har ju jobbat mot Enterprise IT i många år. Och det är verkligen svårt att säga nej när det kommer in mycket. Säkert för stora organisationer. För mindre kanske det kan vara svårt av andra anledningar. Men det är onekligen något man bör man bör se över, även om alla är jätteglada över allt arbete de olika teamen har gjort för att dra in de här olika sakerna.
Exakt.
Och det är ofta, så det är ju en jätteviktig lärdom tycker jag, att liksom verkligen stanna upp och se över. Ja, men vad roligt och ändå fira att man har gjort det bra arbetet, men samtidigt, okej, kommer vi verkligen kunna leva upp till det här?
Ja, precis. Det är ju många aspekter på det här också som vi inte har pratat om än så länge. Och det är ju betalningsflöden och sånt där som man måste hantera.
Ja.
Betalningarna kommer långt fram i framtiden. Och så det är så många aspekter som man måste hantera när man får stora kontrakt.
En personlig fråga kopplat till det här. För de här affärerna, om jag förstår saken rätt, så var de rätt mycket ett resultat av ditt arbete, för det var ju du som drev säljet mot de här. Stämmer det eller?
Ja, alltså man gör ingenting själv i ett bolag, och särskilt inte när vi hade den volymen som vi hade, så det stämmer ju inte. Men det är klart att jag stod för mycket av relationen till kunderna och säljarbetet, det gjorde jag absolut. Men det var inte jag som stod för tekniken överhuvudtaget, och det är ju tekniken man säljer. Och den var jag bara på ett övergripande plan inblandad i.
Jag tänker just det här att i ett startup, i en relativt liten organisation då, så är man ju väldigt, som även ytterst ansvarig, väldigt operativ i vissa saker. Och att det kan ju vara svårare då att ta det här steget tillbaka och vara strategisk. Så att just i det här fallet så liksom, så att du faktiskt hade gjort ett jäkligt bra jobb med just sälj och relationer för att få till de här affärerna. Att det gjorde det svårare för dig att ta steget tillbaka och vara strategisk och liksom faktiskt ta det här tuffa beslutet som vd att säga nej till ett av dem.
Ja, det kan man säga, och det är något, det tror jag stämmer ganska bra. Jag lärde mig av en kille, vi köpte ett bolag i Göteborg och där fanns det några duktiga människor. En av dem lärde mig det här med just med behovet av strategidiskussioner. Att man behöver verkligen lyfta upp sig en gång i veckan och ordentlig dag, en dag i månaden. För att inte gå vilse i vardagen. Så det gör jag nu på ett helt annat sätt. Och det tror jag vi hade haft mot väldigt bra att göra mera tidigare i Pilotfish då. Med hela bolaget. Och jag menar verkligen att alla ska vara inblandade i. När man bygger en ny affärsmodell. När man bygger en ny affär. Det är väldigt lätt att släppa gänget lite grann. Springa på och prata med kunderna om hur man ska göra saker och ting. Och sen så är inte alla med. Och det kan bli avstånd där som är svåra att överbrygga sen. När man ska implementera det.
Du är ju inte kvar i Pilotfish nu. Utan den här perioden med, som i grund och botten på något sätt ändå var väldigt positiv, du säger att ni faktiskt lyckades konkurrera framgångsrikt om stora kontrakt, ledde ju till så småningom då att det kom in andra ägare och så vidare. Och kan du ta oss igenom den sista fasen av din tid med Pilotfish där?
Det var nog den svåraste då. Då hade vi ju köpt något bolag också och skulle hantera likviditeten. Vi skulle hantera då de här nya delägarna. Vi skulle hantera gamla delägare som jag pratade om tidigare. Och gamla relationer och hantera kunderna och hantera leveranserna. Och samtidigt så fick vi då bud från bolaget från lite olika håll. Några stora bolag som var inne och bjöd på oss. Och vi var alla övertygade om att det var rätt läge att sälja då när vi hade fått de här avtalen. Så jag skulle hantera det också så att säga, den här försäljningen. Det blev en väldigt, väldigt jobbig process. Väldigt, väldigt, väldigt jobbig. Som jag är väldigt nöjd med att jag kom igenom. Och vi valde till slut ett bolag som heter Voigt då, som tyskar som gick in. Och vi hade en egen affärsplan som vi sen gjorde om när de investerade i bolaget då. Men vi fick till den affären och de köpte strax över 50% i bolaget. Och de köpte lika mycket av alla delägare. Och sen så var det en earnout-modell som byggde på EBITDA-vinster delade. Som inte har blivit så. Och det beror på många olika skäl då. Alltså jag la ner 2 år efter det att de köpte bolaget på att försöka bygga affären tillsammans med deras säljkår. Och det blev inte riktigt så som jag hade hoppats. Och det har jag lärt mig lite grann av också då, den här incitamentstrukturen. Det var nog där vi misslyckades mest. Det var väldigt många duktiga säljare, men de fick inte ett incitament för att sälja palletfyrsutrustning, vilket gjorde att de inte sålde vår utrustning helt enkelt. Men väldigt många duktiga människor, många tyskar och brasilianer och kineser som jag har en personlig relation med nu, som vi försökte få igång att sälja palletfyrs då. Men det är också, de var vana att sälja metallbitar, växellådor, och inte vana att sälja tjänster, och vi sålde tjänster. Det var liksom den affären som vi var på med. Så det lärde jag mig väldigt mycket på den resan. Men den slutade tyvärr för både dem och mig, tror jag, i att de sparkade ut mig då. De fick nog av att inte försäljningen gick så som de hade planerat, de och vi hade planerat tillsammans. Och ville på något sätt försöka lösa den situationen då, och trodde de skulle göra det genom att ta in någon annan.
Hur kändes det efter 17 år?
Det var en chock faktiskt. Jag trodde inte att... Jag hade dessutom precis investerat. Jag hade tagit av de pengarna som jag hade tjänat då, eller fått ut. Så återinvesterade jag. Så jag var väldigt förvånad. Förvånad är bara förnamnet. Men jag gick på dagen när jag fick... De tyckte att jag skulle bli säljchef då, men det tackade jag nej till. Och sen... gick jag på dagen, och det var efter 17 år då. Så det var en chock, och det tog lång tid för mig att hämta mig från det.
Med tanke på det tråkiga slutet, var det ett misstag att hoppa på resan med Pilotfish, och är detta något du ångrar idag?
Nej, jag ångrar ingenting, och jag ångrar inte alla fina människor, alla fina kunder, alla fina medarbetare på Pilotfish som jag har fått lära känna genom åren, och alla de fina ögonblicken som vi har haft tillsammans. Så det ångrar jag absolut inte, utan jag har haft ett väldigt skoj liv med Pilotfish, och de erfarenheterna som jag har fått i att göra många fel har jag förhoppningsvis lite nytta av nu när jag har fått erbjudandet att jobba i ett annat bolag då. Så att jag försöker ta med mig det.
Ja, låt oss gå över till avdelningen lärande och bolaget som du leder idag.
Ja, det är ett bolag som heter Revive Energy. Och som startade som ett Saab-bolag. Idén kom från Saab, och det handlar ju om att man från någonting som skakar hämtar vibrationerna och kan generera lite ström därifrån. Och bolaget, när jag kom in i det då för 1,5 år sedan, hade väl inte lyckats så som ägarna hade hoppats på. Det finns många tekniska anledningar till att det är lite svårt där. Det är både svårt att göra, och det är väldigt svårt att generalisera det som bolaget gör. Så nu har jag fått möjlighet att göra om det där lite grann. Så nu gör vi en lite annan resa, en väldigt fokuserad resa mot ett applikationsområde.
Om du då skulle ta upp några saker på hur du tar dig an utmaningarna som Revive har, och fundera på vad av det du lärde dig på Pilotfish som du faktiskt använder dig av på Revive nu. Vad skulle det vara om du gör några sådana?
Först så kan man säga att jag gick in och trodde att jag skulle bli konsult och hjälpa dem som var i bolaget att arbeta. Det provade jag ett tag, och det gick inte så bra. Så att jag fick byta taktik, och då gick jag in och istället och gjorde jobbet då, säljjobbet, och var med i bolaget på ett helt annat sätt. Och det tycker jag fungerar ganska bra för mig då. För mig som person så fungerar det ganska bra. Jag tycker det är roligt. Det jag tar med mig, det är ju väldigt många saker. Det går ju att peka på några saker, det är klart att det gör det. Och det här med strategin och ta med personalen i det man gör. Det tycker jag att jag gjorde på Pilotfish också, men här gör det ännu mera. och ett väldigt, väldigt dedikerat litet team då på 5 personer och lite konsulter. Jag försöker få ett väldigt engagemang i de idéerna som vi har nu då, och jag kommunicerar dem till både kunder och till personalen och alla ställer upp på det. Och så det blir ett väldigt drag då, kan man säga. Man får en väldigt kraft i bolaget i det, tycker jag. Och sen försöker jag ju ta med mig den affärskunskapen. Det är klart att jag har byggt upp ett visst kunskap kring hur man gör affärer. Och framförallt hur man bygger relationer med kunder. För det har gått bra tidigare och det tar jag med mig nu in i det här bolaget då. Så jag bygger mycket på bra relationer till kunderna och en väldigt, väldigt spännande bra produkt då.
Jag tänkte på en av de misstagen eller problemen som du tog upp med Pilotfish-resan var att ni var lite för naiva och lite spretiga i ert arbete med marknad och kunder.
Mm.
När det gäller Revibe, har det påverkat din
syn? Ja, det har ju påverkat mig väldigt mycket, därför att jag lärde mig då, som ett exempel, vi satsade väldigt mycket pengar på det här med fritidsbåtsområdet. Mycket, många miljoner som gick in, vinst från andra områden som gick in i det då. Men det visade sig så småningom att den marknaden är ju inte kass, men den är väldigt liten och dåligt betalande kunder. Och man tror ju att de här rika båtägarna ska betala mycket för att få en tjänst när de kan övervaka den. Så hade vi någon slags naiv förhoppning om. Nu har vi gjort på ett helt annat sätt, så att nu har vi verkligen försökt identifiera ett område som har ett stort, där det finns ett stort värde, och vi har verifierat det värdet, att det värdet finns, och vi har verifierat att det finns en betalningsvilja, och vi jobbar mycket enligt, flera av er har säkert läst Erik Ries böcker. De är inte direkt applicerbara när man bygger hårdvara, men det finns väldigt mycket i Lean Startup med tankarna kring att få ut produkter. Och det är ju någonting som jag för med mig också då in i det här gänget då, att vi ska ha ut produkter tidigt. Och vi ska få ut dem och vi ska testa dem. Och det tycker jag alla ställer upp på väldigt, väldigt bra. Och det fungerar. Och det blir också en väldigt bra produkt redan från början.
Jag tycker det är spännande du säger, Thomas. Och det blir ju ett ökat fokus just på, vad ska man säga, deep tech pratar man ju om mycket, och det är säkert många av våra lyssnare som jobbar med det. Och just att jobba så agilt och nära kunden, hur gör man egentligen det när man har så här mycket tung teknik och hårdvara och så? Hur gör ni och vad är dina råd där? Det finns många som kommer nästan rakt från labben.
Ja, det handlar så mycket om människorna. Vi har ju med några människor som är enormt snabba på att ta fram kort. Va? Alltså vi kan ju ta fram nya PCB-er. Skicka dem till Kina ena veckan och nästa vecka så får vi ett nytt PCB. Kommer, vi kan köra ner en ny mjukvara, andra personer i bolaget då, som kan bygga om mjukvaran. Så att vi kan verifiera väldigt, väldigt snabbt tekniken, snabbare än man tror. Sen när man ska...
Ja, för det tror man ju ofta inte, att det just hårdvara är svårt att iterera.
Precis,
och
det
tar tusentals år.
Absolut att iterera, och det går att göra det väldigt, väldigt, väldigt snabbt. Men det går inte att bygga det som en stabil fundament då, utan då får man ju bygga det för att man testar, och sen så får man liksom successivt också skala upp det sen då. Så det går, och jag är imponerad över vad det är som går att göra idag. Vi bygger ju allting i 3D-printat dessutom. Så vi kan ju liksom trycka ut, vi har fjädrar i den här sensorn som vi bygger. Och vi kan 3D-printa, vi beställer oss olika leverantörer och gör underlaget. Och sen så en vecka senare så kommer underlaget, testar det och ser om det fungerar. Kör ut det till kund, testar det och ser om det fungerar. Så det går att göra saker väldigt snabbt, men man måste ha med sig rätt människor som förstår hur det ska göras då. Därför att om man tar in vissa konsultfirmor till exempel, så kan man ju få lägga ett år för att göra samma sak som man gör på en vecka då med rätt personer. Så det är enorm skillnad. Precis som det är enorm skillnad mellan utvecklare, hur snabba de är. Där det är minst en 10-50-faktor mellan en långsam utvecklare och en snabb utvecklare, så är det precis på samma sätt där med hårdvara.
Ja, men precis.
Thomas, jättetrevligt att ha dig med i Motgångspodden. Och för att du är villig att prata om sånt som är jobbigt. Jag tror att det är många som kommer att lyssna på det här avsnittet och känna att ja, det där känner jag igen. Och känner man inte igen det sen tidigare, så i bästa av världar, när man hamnar i en situation som liknar lite det du har upplevt, så kanske man känner igen den lite grann innan man fattar fel beslut. Tack vare att man har lyssnat på det här avsnittet. Det är i alla fall en vacker tanke, en vacker, eller vad säger tanke. Ni? Tack så hemskt mycket, Thomas. Tack Hanna och Jonas, och tack alla ni som har lyssnat. Vi hoppas ni, vi hörs snart igen. Säg så, hej då.
Hej, hej.
Hej då.